I Lukas 15 kapitel så hittar vi tre berättelser rakt på varann som alla handlar om något som är förlorat och som återfinns. Tre berättelser om sorg som vänds till glädje. Ett bortsprunget får. Ett förlorat mynt och en trasig familjerelation. Det är berättelser som kan tyckas ha ett vackert slut, men de är som livet, fyllda av komplexitet. Jesus liknelser är ofta ganska märkliga, eftersom det han säger inte alltid stämmer. Herden saknar ett får, lämnar han då inte de 99 för att leta efter det? Nej, skulle nog hans åhörare säga. Vem är så dum att den lämnar 99 får ensamma och ger sig iväg? Då kan ju vem som helst komma och riva fåren eller stjäla dem. En sån herde kan mycket väl komma tillbaka till follan och finna den tom eller fylld av rivna får. Jesus, han vänder ofta upp och ner på perspektiven och bryter mot normer. Han vill få människor att se på livet som det verkligen är och se vad som är viktigt i våra liv. Men också att ge oss modet att söka efter det vi har tappat bort, efter det vi har förlorat, men kanske också efter det som vi aldrig har haft. Livet gör saker med oss. Vi gör val och prioriteringar. Vi tar hänsyn och vi anpassar oss. Och många av oss styrs av våra tankar om vad andra tänker om oss. Andra gånger så står vi tillbaka i en relation för att göra livet så smidigt som möjligt. Men när vi förminskar oss själva så går något viktigt förlorat. Vi riskerar att tappa bort oss själva på vägen. På samma sätt blir det lika fel när någon tar för mycket plats och inte ger utrymme för andra. Också den personen förlorar något viktigt, en viktig del av sig själv. Berättelsen om fadern med de två sönerna är precis som berättelsen om fåret inte alls självklar. En son ber om förskott på sitt arv. En önskan som i princip innebär att han säger att det spelar ingen roll för mig om du lever eller inte. Så starkt är det i den kulturen och den kontexten. Att fadern går med på sonens önskan, det är märkligt. Han ger båda sönerna ett förskott på sitt arv. Och det är fullt möjligt i den traditionen, men ganska oklokt. Den ene gör slut på arvet genom festande och tveksamma vänner, och den andra verkar inte fullt ut ha förstått vad det är han har fått. När fadern tar emot den utblottade brodern med öppna armar och ställer till en fest, så uttrycker den som har varit kvar hemma både besvikelse och ilska. När han anklagar fadern för att han inte ens har gett honom en killing att festa på med sina vänner, så ser fadern på honom undrande och säger: allt mitt är ditt. Och när berättelsen avslutas så vet inte åhörarna om sonen sväljer sin ilska och följer med fadern in till festen eller om han blir kvar utanför. Frågan hänger i luften. Mitt emellan de här berättelserna om fåret och familjen så berättas om en änka. Hon har 10 silvermynt och nu är ett borta. Ett silvermynt är vid den här tiden en arbetares dagslön. En stor förlust för den som kanske inte har någon fast inkomst. Hon blir glad förstås när hon hittar myntet. Efter mycket letande och sopande av huset. Och det är ju inte konstigt. Hon berättar om det för sina väninnor och för sina grannar. Och kanske är det så att hon tidigare har delat sin oro över att det här myntet är borta. Nu delar hon glädjen. Jag vill stanna till hos de människor som blir kvar. Stanna hos kvinnan som troget fortsätter sitt arbete också då effektiviseringarna på arbetsplatsen gör att arbetsbördan ständigt ökar. Stanna hos mannen som omgivningen alltid litar på. Han som står vid sitt ord och aldrig sviker. Stanna hos det vuxna barnet som sköter sin gamla förälder, som genom sjukdom blivit personlighetsförändrad och hård i tonen. Alla de människor som ofta tas för självklara och som kanske inte alltid får den uppskattning och uppmuntran som de förtjänar. Hur läser vi berättelsen om faderns fest utifrån deras perspektiv? Jag vill stanna hos de barn som av olika anledningar svikits av sina föräldrar. Hur läser vi berättelsen om herden som lämnar de 99 för att leta efter det hundrade fåret ur de svikna barnens perspektiv? Vad gör vi av det som är smärtsamt och det som inte blev som vi har tänkt oss? Hur går vi vidare när det är dags och hur får vi kraft och mod att stanna då det är det som vi behöver göra? Vad är det som ger oss glädje, lust och mening i livet? När sonen som jobbar hela dagen på fältet kommer hem och möts av musik och fest så blir han så fruktansvärt arg att han inte vill gå ut. Eller förlåt, vill gå in. Fadern kommer ut för att tala honom till rätta. Hur deras relation har sett ut innan, det vet vi inte. Kanske har de diskuterat så att det ryker redan tidigare. Eller så är det faktiskt första gången de talar ordentligt med varandra om det som har hänt. Kanske är det här först nu som den äldste sonen förstår att fadern ser på honom som en jämlike. Allt mitt är ditt. Hur ofta tar vi inte för givet att andra förstår vad jag tänker utan att faktiskt ha förklarat? Hur ofta händer det inte att vi människor bär med oss föreställningar om oss själva och andra som faktiskt skulle behöva korrigeras? Det jag känner och upplever är sant, men det kan också finnas en annan sanning. Den andres upplevelse och känsla. När vi möts för att samtala kan förhoppningsvis våra erfarenheter vävas ihop. Och bilden blir mer hel. Allt för många missförstånd har skapats och växt i tystnadens rum. Vi bär alla på erfarenheter av familjeliv. Det vi upplevt som barn av gott och ont bär vi med oss hela livet. Men det betyder inte att vi måste låsa fast oss vid det som har hänt. I de tre berättelserna som vi mött går en röd tråd som talar om att det förlorade inte har glömts bort. Här finns också en tydlig tanke om att Gud finns där, mitt i allt, mitt i livet. Herden, kvinnan och fadern upphör aldrig att bry sig om det som är förlorat, oavsett vem det gäller och vad som har skett. Här finns bilden av omsorg och erbjudandet att få börja om igen. Det finns alltid en ny chans, men det kan kräva sitt jobb. Kvinnan, hon sopar hela huset innan hon hittar sin slant. Och jag tänker att det kan finnas många vrår i våra liv där vi behöver söka igenom och sopa rent. Bilderna utmanar och vi ställs inför frågor omkring ägande och familjerelationer. Och kärnfrågan är som så ofta, vad är viktigt i livet och var finns min verkliga förankring? Ur krasst ekonomisk synvinkel borde herden inte lämna de 99 fåren oskyddade. Ändå så ger han sig iväg. Och den här berättelsen, den kommer ur en fråga. Där de religiösa ledarna har förfasat sig över hur Jesus beter sig. Över vilka människor han umgås med och delar måltid med. För detta att äta tillsammans, det är något speciellt. När vi äter med någon är det att bekräfta den människan och se den som jämnbördig. Och att äta någon med den som anses vara religiöst oren, det är att själv dra på sig orenhet vid den här tiden. Idag talar vi inte om rena och orena människor, men nog väljer vi ofta vem vi äter tillsammans med vid vårt köksbord. Och handen på hjärtat, visst finns det en tendens hos många av oss att dela in människor i kategorier. Jesus talar i liknelsen om vilka han har kommit för att möta. Det är de små människorna i samhällets utkant. Och det är de man prioriterar först. Vad betyder det för andra och för mig som inte lever i marginalen? Vi som förväntas att vänta i follan. Eller finns där en annan tanke, en tanke om att följa herdens exempel och ge sig ut utanför det som är mitt eget trygga revir. Våga spränga mina egna gränser för att möta andra och genom dem också möta mig själv. Alla har vi vår livsresa att göra, våra möjligheter och begränsningar. En del av oss måste öva på att ta mer plats. Andra av oss behöver öva på att ge mer plats åt andra. Egentligen är det två sidor av samma mynt och det handlar om vår bristande förmåga att känna tillit. Tillit både till den andra och till oss själva. När vi saknar tillit så låser vi oss för varandra och för oss själva. Tillit handlar mycket om att våga visa sig som jag är och lita på att andra accepterar mig precis som den jag är med mina styrkor och mina svagheter. För oavsett vad vi tänker om oss själva, oavsett vad andra uppfattar av oss, så bär vi alla både på en skörhet och en styrka. Det är att vara människa. Om det gäller oss alla, att vi är både sköra och starka, hur kommer det sig då att vi ändå har så svårt att visa det här? Att visa vår svaghet och vår styrka. Så svårt att ta vara på varandra som resurser i våra liv. Bob Hansson, författare och poet, skriver i sin bok Tankar för dagen. Jag tänker på bräckligheten. Hur så många av oss har den, men hur få arenor det finns för oss att mötas i den. Jag tänker på bikten. Hur den alltid skett i slutna rum. hur middagsbordet tycks vara för små för vår egen litenhet. Och det väcker en saknad i mig. Så berättar Bob Hansson om en intervju med en vän som är komiker. Komikern berättar att den plats där hon lättast berättar om sina sociala fobier, det är på scenen, för där känner hon sig trygg. Och Bob Hansson känner igen sig. Det är absurt. Att det är tryggare att visa sin svaghet på en scen där man får applåder för den än vid ett vanligt middagsbord. Kanske är det därför konsten behövs. Slut citat. Och jag tänker på fariseernas kommentarer om Jesus bordsällskap. Och jag tänker på samtal kring bord jag själv varit med om. Ofta sker de ärligaste och djupaste samtalen med de som anses sköra och som lever i marginalen. Mycket i vårt samhälle handlar om att förverkliga sig själv. Liknelsen om den förlorade sonen skulle mycket väl kunna vara skriven idag. Sköt dig själv och skit i andra, har vi ett uttryck som säger. Sonen som lämnade hemmet med pengar på fickan inser så småningom att han inte har någonting kvar. Och när pengarna är slut så finns det heller inga vänner där. Han befinner sig på botten. Då kommer han till besinning och bestämmer sig för att återvända hem. Ursprungstexten, ordagrant översatt, säger: han kom till sig själv. Han kom till sig själv. Han inser vem man är och vem man vill vara. Och det är då som han reser tillbaka hem till sin pappa och till sin bror. En bror som verkar vara lika vilsen som han själv. Inte heller den brodern verkar veta vad han har och vem han är. Livet tycks mest bestå av arbete och plikt. Var finns hans lust och hans glädje? Jag tänker att båda de här berättelserna om det borttappade fåret och om de två sönerna handlar om att hitta hem. Att hitta sin rätta identitet. Vi har alla, oavsett om vi vill det eller inte, behovet av att höra till ett sammanhang. I den judiska traditionen som berättelserna finns i så är familjebanden starka. Att lyda Guds lag, Tora, innefattar inte bara Guds ord utan också att leva i lojalitet med familjen och med en omsorg om alla medborgare i samhället, också de fattigaste och mest marginaliserade. Och för den som lämnar allt detta så blir bara tomhet kvar. För det finns inget socialt skyddsnät. Men frågan här är om inte samma tomhet finns också idag. Trots det sociala skyddsnät som vi har. Genom berättelserna visar Jesus på möjligheten att hitta tillbaka till rötterna och att hitta en personlig relation till Gud. Gud som liksom herden, kvinnan och fadern längtar och söker efter det som är förlorat. Jesus säger att vägen till Gud går genom honom. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Hur gör vi då för att hitta vår botten och för att kunna stå stadigt också när det blåser i livet? Det finns många metoder för att hitta ett inre lugn och ett inre fokus. Metoder kan vara en hjälp, men jag tror faktiskt att vi behöver något mer. Det räcker inte att leva enbart i egen kraft och utan en känsla av tillhörighet. Vi behöver få kraft också från någon annan. Jag tror ju att vi behöver Gud. Gud som vi får möta genom andra människor i naturen, men också som en källa i vårt inre. Jesus sa: Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska det flyta strömmar av levande vatten. Amen.